Båt.
Båt.
Ja, hallå.
Nu hoppas jag att ni hör mig.
Henrik.
Va? Båten.
Har du tappat, hör du oss eller?
Vem?
Oss.
Jag.
Ja.
Ja, men Henrik är borta.
Henrik Magnus hör oss. Jag tror att han har tappat.
Hör du inte Henrik?
Nej.
Jag hör Henrik.
Hur fan kan du höra Henrik?
Ja, säg något Henrik. Ja, hör du det där?
Nej, hör han mig?
Ja, hallå, hallå, hallå.
Va?
Jag hör ju inte Magnus heller.
Han hör inte dig heller, Magnus. Säger
han. Men han är inte med här. Han spelas inte in just nu.
Vad roligt att jag hör er båda, men ni hör inte varandra.
Då var det återigen dags för Inte Rasist, men podcast. En podcast som ganska analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politikföreträdare och ideologi samt närliggande rörelser och det som Kristoffer kommer på för tillfället. Kristoffer Gummesson är med på länk.
Jajamän.
Förhoppningsvis.
Hej Magnus.
Hej, Magnus Hesse Bengtsson heter jag. Och jag tänkte att idag så skulle vi prata i stort om två stycken saker egentligen. Dels så tänkte jag att vi skulle prata om nyheter idag / Hanif Bali-härvan som Dagens Nyheter har skrivit om. Och av den anledningen så har vi bjudit in pappa Henrik från IRM-redaktionen. Eller ja, jag vet inte om vi bjöd in honom, han bjöd in sig själv så här efterhand när jag tänker efter. Henrik. Mm.
Det händer ju ibland att Henrik blir väldigt engagerad i något slags ämne. Det är ungefär i de tillfällena som vi brukar höra av honom. Då vill han liksom hoppa in och sprida sin propaganda i vår kanal också.
Sprida sin visdom över små pojkarna på redaktionen.
Ja, nu ska Henrik komma in och visa var skåpet ska stå i Hanif Bali-frågan.
Jag tänkte precis säga att det är liksom, när man brukar prata om att sprida någonting så brukar man säga säd. Och sen så sa Henrik småpojkarna på redaktionen så att allt blev väldigt obehagligt.
När man pratar om att sprida någonting brukar man prata om säd. Är det verkligen så?
Jag tror till och med det är en biblisk mening faktiskt, att sprida sin säd.
Jo.
Nej, det kanske är onan som spillde sin säd. Och Gud dödade honom på fläcken.
Just det, den klassiken. Den har ju du och jag skrattat en del åt genom.
En av mina favoritsekvenser i Bibeln. Den och att sprida en doft som gör Herren nöjd. Som återkommer typ 5-6 gånger.
Ja.
Min favorit i Bibeln, eller i, vad heter det, religiösa sammanhang, eller religiösa högtider, det är påsken. Och det är bara för att det vi egentligen firar, det är att Gud åkte runt och slog ihjäl små barn. Så jävla sjuk sak att fira.
Är det det man firar verkligen?
Nej, det kanske inte så. Vi ser på det, men det är ju, vad heter det, vad heter det på det judiska... Det är ju uttåget ur Egypten. Det var ju efter att man skickade sin ängel för att döda alla icke-judiska barn.
Men det är ju enligt judiska bibeln så att säga. Eller judiska bibeln.
Gamla testamentet.
Ja.
Det var som
men jag menar, den kristna har väl Jesus, om jag inte minns fel, att han korsfäst. Är det inte så?
Nej, det vet du väl att det var.
Inte,
det är snart påsk.
Jo, det vet jag. I och för sig.
Så det var ju...
Sjuk sak att fira.
Ja, det kan vi enas om.
Men då vet vi att när Henrik hör om påsk så tänker han på att vi firar någon sån ärkeängel som går runt och dödar.
Mm.
Eller vi. Jag är inte jude i och för sig.
Nej.
Nej. Okej.
Där, just i det och ögonblicket vart Ingrid och Konrads följare helt lyriska.
Varför det?
Nej då Magnus, det är ingen som tror att du är givet.
Nej.
Det är helt lugnt.
Nej. Okej.
Okay. Det är lugnt.
Ja. Okej, okay, jo, men det jag tänkte säga inledningsvis, det var att det andra ämnet vi tänkte prata om var nyheter idag, Hanif Bali härvan. Det första ämnet som jag tänkte att vi måste prata om för att ta vårt ansvar som SD-bevakande podd, det är helgens stora SD-händelse, nämligen den att Kent Ekeroths karriär som riksdagspolitiker nu verkar vara över. Jag gissar på att ni inte har missat det här.
Nej, jag har inte missat det. Däremot så var jag själv på konferens hela helgen, så jag hade ingen möjlighet att följa detta. Så jag har inte liksom sett anförandena från talarstolen och sådana saker.
Ah, okej.
Okay. Allt jag hört är att Kent Ekeroth verkar ha pratat om Netflix.
Ja, vi kommer till det. Men som du sa, det som hänt då är att Sverigedemokraterna höll sin valkonferens i helgen. Och den här konferensen, den kommer att bli något av en vattendelare inom Sverigedemokraterna, just på grund av att man skulle spika en ny riksdagslista. Och den stora vattendelaren, det var framför allt att Kent Ekeroth råkade saknas från den listan som valberedningen lagt fram som tänkbar till riksdagen. En annan namnkunnig person som inte heller var med på listan, det var Mikael Jansson, alltså Åkessons föregångare på partiledarposten. Och det här gick som sagt inte i god jord hos alla inom SD. Och därför så fördes en alternativ lista fram av SD Västerbotten. Den listan, den var i stort sett identisk med den valberedningen la fram, men fyra namn av de 60 namnen var lite annorlunda. Och två av de här namnen, det var Kent och Mikael Janssons. Alltså två tunga namn som ledde till stor diskussion både innan och efter konferensen. Henrik, tittade du på konferensen?
Ja, inte hela, men framförallt så tittade jag då när man gick upp och argumenterade för de här olika listorna. Det tyckte jag var oerhört intressant.
Det var väldigt intressant, för man kunde notera att Björn Söder, Jeff Ahl och inte helt oväntat Mikael Jansson var uppe och pläderade för den alternativa listan. Mm. Medan i stort sett hela partiledningen och marionettdockorna i SDs ungdomsförbund var uppe och pläderade för den andra valberedningslistan. Mm. Framförallt att hela partiledningen var uppe och pläderade för listan.
Och betonade verkligen vilken kompetent lista det här var och hur viktigt det var med att den gick igenom.
Ja.
Nej, man ville ju inte kränka någon. Så det var väldigt kul att se dem springa över sig som katten kring het gröt.
Och på tal om att inte kränka någon och springa som katten kring het gröt, Åkesson var ju också uppe och pläderade för valberedningslista. Och även fast han inte nämnde några namn, så var det inte särskilt subtilt vem han egentligen pratade om. Jag tänkte att vi skulle lyssna på det här.
Vi har alla våra olika perspektiv. Mitt perspektiv är ju från partiordförande, partiledarens perspektiv. Och det är ett ganska brett perspektiv där jag måste ta hänsyn till precis allting. Det har varit väldigt mycket prat om att vi bygger ett lag här idag. Och det är ju helt sant. Därför menar jag att enskilda kandidater kan vara väldigt bra i vissa avseenden. Fantastiskt duktiga i vissa avseenden. Men kanske inte i alla andra viktiga avseenden. Och det är sådana avvägningar som valberedningen har möjlighet att göra. Ur mitt perspektiv, om vi ska vara helt ärliga, så är det ett problem att enskilda ledamöter ständigt gör uttalanden eller har ett leverne som gör att när jag sen sitter i intervjuer och ska prata om vårt viktiga budskap istället för att prata om vad de har sagt och gjort. Jag upplever det som ett problem, och det är ett problem för hela vårt parti. Det är ett problem om enskilda ledamöter väljer att sätta sin egen personliga agenda framför riksdagsgruppens majoritet. Det är ett problem. Det är inte så man bygger ett lag. Vi väljer vårt lag här idag. Vårt lag, det är svenska landslaget i politik. Och jag tror att valberedningsförslag är den bästa laguppställningen. Tack så mycket.
Gud, vad intressant med ett parti som alltid har gjort en poäng av att det är viktigt att tala klarspråk, så försöker jag tala runt vad det här egentligen handlar om på det där viset. Enskilda ledamöter.
Men är det inte väldigt märkligt?
En intressant synonym för Kent Ekeroth. Så det är alldeles uppenbart vem det är han pratar om.
Varför tycker du att det är märkligt, Magnus?
Nej, men att han inte bara säger vem det är.
Nej, men det kan han ju inte. Då hade du den där halvmänniskan blivit fått ett frispel på åhörarplats där.
Ja, fast, ja, men jag är inte helt säker på det. För inte helt oväntat så var ju Kent Ekeroth också framme och talade för sin sak. Men till skillnad från hur han brukar föra sig i vanliga fall så lät han lite mer som en ledsen valp när han ställde sig i talarstolen. Så jag vet inte om han hade blivit så upprörd om Jimmy hade pratat klarspråk. Jag tänkte att vi också ska lyssna på Kent när han gick upp.
Tack, ordförande. Och tack för en sansad, precis som Jimmy sa, debatt här idag. Och hyfsat konstruktiv får jag säga också. Min karriär inom Sverigedemokraterna har ju varit stundtals väldigt omtalad, på gott och på ont. Jag har alltid haft inställningen, eller viljan åtminstone, att man ska kunna leva som en vanlig person. Och på senare tid så har jag, precis som jag har varit ute i media och pratat, eller på sociala medier för den delen, också insett att jag kanske är den mest påpassade i hela Sverige. Tyvärr kan jag väl säga, för det har inte alltid varit så lätt eller så roligt. Och sent om sidor, från vissa perspektiv kanske man kan säga, så har jag ju så här insett att det går inte, att för mig i alla fall, att leva som en vanlig person. Utan i Sverige, när man är utomlands så blir man inte igenkänd som tur är, men i Sverige så är det svårt för mig att röra mig. Alltså det gäller inte bara på kvällar och helger, utan det gällde en gång till exempel klockan 16 en onsdag utanför riksdagen när jag skulle tillbaka till övernattningslägenheten, för att jag av olika skäl då blir igenkänd. Men jag har tagit till mig av den här kritiken som har funnits mot mig under årens lopp. Och som jag sa i en intervju med Niklas Svensson, tror jag, så har jag övergått till att mer leva som en munk på kvällar och helger och sträckkollat på Netflix istället. Och det är väl det priset man får betala när man är i politiken och när man är i hetluften. Jag vet inte om det betryggar någon, men det är den insikten jag har haft och det är det beslut jag har tagit. Och med det sagt så hoppas jag och tror jag att ombuden ser det, och jag hoppas de tror och ser styrkan i det här ändringsförslaget som är lagt idag. Tack!
Vilken jävla kack! Som folk i en egen rörelse hade sagt. Jag måste säga att jag blir lite besviken på Kent Ekeroth här. Jag hade ju räknat med att det skulle bli en ordentlig fight på den här valkonferensen. Istället så står han där med mössan i hand som någon jävla betahane och försöker be en ursäkt till alla ombud och säger: jag har ändrat mig och nu lever jag ett helt annat liv. För övrigt så har han en väldigt intressant definition av vad det är att leva som vanligt folk. Alltså gå ut på Stureplan och spöa upp folk, eller skrika babbe åt folk för att sedan springa iväg och plocka upp järnrör som man springer runt och hetsar med. Det är hans uppfattning om vad vanligt folk håller på med.
Jag tycker att hans brist på självinsikt, alltså så här, i den här situationen, alltså så här, han talar ju om att han fått någon slags nyfunnen insikt om att han kan minsann inte vara på stan. Och det är så jävla synd om han och bla bla bla. Men det, alltså, så är det ju ingen i den där partiledningen som tycker synd om han längre. De vet ju att det här är så jävla självförvållat av den här människan. Det går inte att ha med han att göra.
Och han har ju fått tusentals chanser, känns det som.
Ja, ja. Och det är ju inte bara liksom att han har gått ut på stan. Vad han står och säger i sociala medier och så vidare och så vidare. Och det är ju därför de kickar ut. Då duger det ju inte att komma till liksom din herre och säga så här: nej, men jag har kommit på att jag kan inte gå ut för då hoppar folk på mig. När herren bara är på helt är klara med att du är galen. Det går ju inte att släppa dig utanför dörren utan att du står som en rabiesmittad hund och skäller åt grannen.
Ja, det är också en poäng att det handlar ju inte bara, eller kanske ens i första hand, om hans leverne i hans privatliv, alltså saker som han gör på fyllan och sådär, den typen av grejer, utan det handlar ju också om hans ideologiska inriktning, utgår jag ifrån, att han är alldeles för reaktionär för det här Sverigedemokraterna som försöker att tvätta sin buk och normalisera sig som ett etablerat parti.
Fast är det verkligen
han är ju en person som faktiskt står och pratar om att det pågår någon slags heligt krig som är 700 år gammalt och sådana saker. Det kan man inte helt och hållet bortse ifrån.
Är han verkligen reaktionär? Är det inte snarare så att han är väldigt, väldigt frispråkig istället, så att det inte passar?
Jo, ja, det kan man väl också säga.
Men jag menar, han säger ju ingenting som inte de andra håller med om, tänker jag.
Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller, men han är ju
vulgär. Alltså,
han är vulgär, och alltså Jimmy Åkesson framförde ju argumentet att jag får ägna så pass mycket tid åt att försvara enskilda ledamöters uttalanden.
Men är det inte uppenbart i det avseendet att de som ryker från listan är, som sagt, det är Micke Jansson, och sen så är det Kent. Och sen så var det den här Fredrik Eriksson, som vad jag förstod var en riktigt så här gammal lirare som har varit med jättelänge i partiet. Alltså att de ryker på grund av att man vill då framstå som ett mer seriöst och finare alternativ och bli av med den här gamla...
Men det var ju också den här som var Micke Janssons vice partiledare, som jag tappar namnet på. 78-åriga gubben eller vad han var som...
Just det.
Så det går ju i samma linje. Det är ju det här gamla gardet inom partiet som kanske håller mer reaktionära föreställningar.
Yes. Henrik, du som är gammal i gamet, varför åker Kent?
Ja, men jag tror det är framförallt så är det väl väldigt enkelt att han har skämt ut partiet för många gånger. Det funkar inte, och det är ju så precis så att liksom, ska man positionera sig nära Moderaterna och försöka förhoppningsvis få till stånd ett samarbete med dem, så kan man ju inte ha den här jävla galningen som hela tiden sitter och skriver aldrig glömma, aldrig förlåta om moderata politiker i sociala medier. Det blir lite konstigt när man sen ska sitta i ett möte och man funderar på, vänta, kommer det hoppa på mig när som helst?
Förmodligen det som ligger bakom att Kent Ekeroth petas nu. Mm. Alltså att nu har Sverigedemokraterna ambitioner att kanske till och med ingå i ett regeringssamarbete efter valet. Mm. Och då funkar det liksom inte med Kent Ekeroth. Däremot så har han ju varit en tillgång förut i det att han är den som kan rally up the troops, så att säga.
Ja, absolut. Men det har ju också skett en skillnad för Sverigedemokraternas beroende av alternativa medier också. Så man är inte... Alltså, Ekeroth var ju en sån otrolig tillgång för Sverigedemokraterna. I och med att han hade avpixlat och allt sånt, och hade ju kontakter precis överallt, både utomlands och bland de här liksom alternativa medierna som man ville sprida sitt budskap i. Men det beroendet har man inte. Man har ju fått lite hybris i den meningen, så man bryr sig inte lika mycket i det. Eller i alla fall inte på samma sätt och vis som man är villig att dumpa Ekeroth. Man anser till exempel inte att Samnytt är lika viktigt för Sverigedemokraterna som det kanske var 2014 och 2010.
Mm.
Men är inte det ganska intressant att Sverigedemokraterna, eller hela den nationella rörelsen, nu börjar lida lite grann av det som tidigare varit en slags vänstersjuka, nämligen det här med att man splittrar sig i det oändliga, vilket gör det väldigt svårt att hålla ihop en sammanhängande rörelse. Nu har ju Alternativ för Sverige startats också, vilket ju innebär att det kommer finnas ett alternativ för de som är missnöjda med att Sverigedemokraterna blir mer och mer normala i sin retorik, eller att de liksom blir mer och mer liberalkonservativa nästan i vissa avseenden. Det är ju, och de har ju också en ganska stor rekryteringsbas nu när fler och fler börjar uteslutas ur Sverigedemokraterna som som har väldigt stort inflytande, som du säger, också på de här alternativa medierna som Sverigedemokraterna har varit väldigt beroende av. Det skulle ju kunna leda till en större konflikt. Och jag är lite besviken, som sagt, på Kent Ekeroth, för vi har ju gått och väntat på den här dagen i flera år, för vi har tänkt att när Kent Ekeroth väl petas, då jävlar kommer det ta hus i helvete, för den mannen går runt och filmar allting. Han kan ha mycket skit på partiledningen, och framförallt så kommer han att ta strid för sin sak, och istället så står han där som någon, ja.
Fast jag tror jag sa ganska att ni, jag tror att jag till och med var i den här podden ganska tidigt, och just på tal om han skulle släppa saker, och jag menar på att han har alldeles för mycket stolthet kring en sån sak. Han har ju liksom byggt upp hela den här att aldrig förråda partiet, det ska liksom, det ska vara lojal och det ska göra, alltså, han skulle bli den största kvisslingen någonsin om han började agera mot partiet, liksom, det skulle sänka honom. Det skulle göra honom absolut.
Jo, men då har han ju å andra sidan andra bundsförvanter i till exempel gänget som startade Alternativ för Sverige, tänker jag.
Absolut, men vet du vad? Jag vet inte ens om Alternativ för Sverige fått ihop de namnunderskrifter som krävs för att gå till riksdagsvalen.
Det är sant, det är sant. Alltså, de är ännu ingen politisk kraft. Det är de.
Men måste man inte lägga in här att hur det här sker? Att Kent Ekeroth någonstans, som han själv sa på den här ökända föreläsningen om islam som han höll för Sverigedemokraterna, men det är lite som att han gick under i en stilla suck ändå. För att det var ju inte så att han pressades ut eller var tvungen att falla från något högt, utan det går ju ganska lugnt till. Han petas från riksdagslistan och så var det med det.
Ja, fast man ska ju komma ihåg att det var ändå så 52 mot 119. Ja. Och det är fan revolutionerande inom Sverigedemokraterna att det fanns så mycket avvikande åsikter. Ni hade ju avsnittet om när de tog upp redovisningen och folk den här killen började frågasätta varför hur det gick till med den här blåsippan och står och vädjar till hela publiken. Alltså det är inte svårt, läs domen själva, och folk bara... Skit vi har i.
Nej, alltså Sverigedemokraterna har alltid varit extremt toppstyrt. Men det som är, alltså det jag tänker mig i alla fall är att Sverigedemokraterna, alltså de som tar sig fram inom Sverigedemokraterna, de som har gjort en politisk karriär där, är ju i sin natur så här lite upproriska. Alltså de går med i partiet för att de är anti-etablissemang och sådana saker. Och när det då skapas ett etablissemang inom den egna rörelsen också, då finns det nog, alltså då tänker jag rent mänskligt psykologiskt, att det finns nog människor som kommer att ha tendenser att vara upproriska även där, vilket kommer att göra det väldigt svårt att hålla samman partiet. Det är precis det som har varit vänsterns problem förut. När människor som är dragna åt marxistiska teorier och kanske till och med kommunism är ju sådana som ständigt kommer att vilja vara opposition mot en förtryckande elit. Och det gör att man till slut också kommer att se sin egen partiledning som den förtryckande eliten på något sätt.
Mm. Men det lär ju finnas en del människor i Sverigedemokraterna som nu mer än någonsin kanske är irriterade på partiledningen.
Ja, det är det jag tänker också. Och det är därför som det blir intressant att det kommer att finnas möjligen ett alternativ.
Grejen, jag tror inte att Alternativ för Sverige är Alternativ för SD. Jag tror att det finns ett helt annat parti som har mycket större potential där, och det är Medborgerlig Samling.
Ja, just det.
Jag tror att de har för det första mycket mer bättre infrastruktur just nu. Alltså att de har fler politiker, de har en opinion för sig och så vidare och så vidare. Jag tror att de är alternativet för missnöjda Sverigedemokrater. Jag tror inte att väljarkåren består av mycket mer, man ska säga, extremer än Sverigedemokraterna, eller att man vill söka de som sitter och pratar om ett utvandringsverk. Jag tror att man är intresserad av Sverigedemokraterna, eller så man är intresserad av att gå åt det borgerliga hållet, och det är alltid Medborgerlig Samling alternativet.
Ja, det är en intressant analys. Men samtidigt, alltså, det är väl inte svårt att tänka sig att några, alltså, det är ju knappast strategiskt att gå till Alternativ för Sverige. Men likförbannat så kommer väl folk söka sig dit ändå, tänker jag. För att det är lite kaxigt, typ.
Ja, precis. Det är inte strategiskt för vänstern att hålla på att dela sig i massa olika partier heller. Men det ligger liksom i deras mänskliga natur att vara upproriska mot en partiledning och ett etablissemang. Liksom.
Men samtidigt ska man ju komma ihåg vad som hände med vad heter det? Nationaldemokraterna, liksom.
Jo, jag tänkte faktiskt på det också. Det funkade ju inte alls.
Å andra sidan är ju Gustav Kasselstrand och William Hane mer charmatiska, tänker jag säga. Men
de är mer slipade politiskt.
Ja. Absolut.
Ah, ja. Skitsam. Kent Ekeroth säger själv att nu ska han flytta till Ungern och driva företag med Erik Almqvist.
Ja, vad fan är det om? Att alla avhoppande sverigedemokrater sticker till Ungern? De gillar ju Ungern och Kent Ekeroth har ju uttryckt sig nästan erotiskt om Viktor Orbán som Ungerns premiärminister, så det är kanske inte så konstigt.
Och nu står de återigen upp för oss alla. Jag talar såklart om Ungern. Därför, fru talman, vill jag rikta ett tack till den främsta statsledaren i världen just nu. Tisztelt Orbán Viktor. Minister Ölnök ur Köszönöm szépen, hogy kiel Európáért. Herr talman, vad jag precis sa, troligen på urusel ungerska, är ärande minister Viktor Orbán, stort tack för att du står upp för Europa.
Men vilket annat europeiskt land är... Alltså det finns väl inget annat europeiskt land som är mer sinnesbilden av det Sverigedemokraterna strävar efter?
Ja, jag tänker mig att det passar ju perfekt för Kent Ekeroth. Dels det att landet styrs med en sån här semi-fascistisk, auktoritär stil, precis i hans smak. Det finns väldigt få muslimer, perfekt. Det är dessutom väldigt billigt att leva i Ungern, så han tänker sig att han kan sitta och glassa på sin riksdagspension där ganska länge.
Mm. Ja, förmodligen.
Ja, nu när jag tänker efter så låter det faktiskt inte så himla dumt.
Jag tänkte säga, det lät ju toppen.
Ja, jag skulle också...
Kent Ekeroth bor där nu.
Jag skulle också vilja få 40 000 spänn i månaden eller vad det är och bara kunna sitta i Ungern och liksom, vad kostar en middag där ute om man ska gå ut och käka 50 spänn eller något sånt där.
Jo, men med det styret så kan det ju inte vara så roligt att behöva liksom ha med myndigheterna att göra och skaffa lägenhet och grejer.
Det är nog inga problem. Jag misstänker att vit svensk inte har några större problem med det där.
Kan det vara så att han bäddade för just den här flytten för någon månad sedan när han höll sitt anförande i riksdagen där han på ett nästan maniskt sätt slickade Viktor Orbáns röv?
Köszönöm szépen, hogy kiel Európáért.
Ja, kanske det.
Det kanske var med tanke på att okay, risken är att jag mättas nu under den här valkonferensen, så nu gäller det att ordna med, få in en god relation med de ungerska myndigheterna.
Yes. Men det var det han tänkte, jag måste göra det bästa av situationen nu när jag har riksdags kan stå i plenissalen och prata.
För ja, precis. Jag tror att han har skrivit ut eller laddat ner den där inspelningen från riksdagen och skickat med i sin uppehållstillståndsansökan. Det behöver man väl inte uppehållstillstånd
i för att Viktor med ett litet hjärta på.
Men alltså man får väl hoppas, alltså det hade ju varit fantastiskt att se bilder på Viktor och Kent och Erik.
Viktor. Är det så vi ska börja prata om Viktor Orbán?
Ja, men jag tänkte i deras framtida relation, då omnämner de varandra med förnamn. Nej, men när de sitter och glassar vid någon bar så där. Jag menar, Kent är ju kompis med Bert Milton liksom, varför skulle han inte kunna vara kompis med Orbán? Det kanske han är redan.
Eller, ja, det kan
då, då gör man inte sån där hyllning kanske.
Nej, det är konstigt att göra det gentemot sina vänner. Alltså, om någon av er hade gjort en sån hyllning mot mig, då hade jag ju backat långsamt ut ur rummet och tänkt att ni var lite väl efterhängsna möjligen.
En av de hetaste nyheterna de senaste dagarna, det är den om en mailkonversation mellan UD och ledarskribenten Patrik Oksanen på tidningen Hela Hälsingland. Heter han Oksanen eller Oksanen?
Oksanen, skitsamma.
Skitsamma.
Patrik.
Patrik. Mm. Nu är det dock inte innehållet i själva mejlen som är intressant, utan det som har hänt med mejlen. Kortfattat så handlar hela den här historien om att utrikesdepartementet har hjälpt Patrik Oksanen att få till en intervju med den ukrainska människorättskämpen Olga Skripnuk. Ingen märkligt idé. Märkligt är dock att redaktionschefen på den sverigedemokratiska skvallertidningen Nyheter Idag skickat in en begäran om att få ut mejlkonversationen mellan Patrik Oksanen och UD. Det här endast 23 timmar efter att det sista mejlet gått iväg. Så det här är alltså innan någon intervju överhuvudtaget har ägt rum. Drygt en månad senare så publiceras intervjun med Olga Skripnuk av Patrik Oksanen. Nyheter Idag har dock till synes ännu inte gjort någonting med mejlkonversationen de har begärt ut. Men däremot så dyker mejlen upp i ett Twitterinlägg av riksdagsledamoten och moderaten Hanif Bali. Det här endast 18 minuter efter att Oksanen publicerat sin intervju med Olga. Han skriver så här: väldigt bra artikel från Oksanen. Däremot hade det ju varit lite mer transparent om du hade sagt att intervjun i fråga såldes in av UD. Det är alltså Hanif Bali som skriver det här. Och det gör han tillsammans då med de här mejlen. DN, de skriver vidare att de här mejlen, de är identiska med de mejl som Nyheter Idags redaktionschef begärt ut tidigare. Och vidare så skriver DN, citat: Hanif Balis agerande väckte stor förvåning i säkerhetspolitiska kretsar och även internt på UD. Särskilt det faktum att mejlen begärdes ut mindre än ett dygn efter att de skickats, samt att Bali kunde publicera dem bara minuter efter att Oksanens artikel publicerades. Säkerhetspolitiska experter med insyn i ärendet säger till DN att sannolikheten för att det skulle vara en slump är, citat, extremt liten. Att använda offentlighetsprincipen och begära ut mejl är en vanlig journalistisk metod. Det som har skapat oro hos UD i det här fallet är tidsaspekten, som väckt misstanken att Nyheter Idag på något sätt känt till mejlväxlingen. Vill du hoppa in eller ska jag fortsätta?
Nej, men vi kan väl ta det. Det är ju liksom bakgrunden. Man ska väl konstatera att själva nyhetsvinkeln i sig att UD har pratat med en journalist, det är ungefär lika mycket nyhetsvärde i det som att du flashar om att politiker gör intervjuer med journalister. Det är liksom, det är klart att varje departement och sånt har kontakt med journalister om saker som händer. Man kan ju förmedla information, alltså om man behöver ha ut någonting. Alltså, det är ju en del i varje departements vardagliga arbete. Det här är ingen nyhetsvärde. Det finns ingen nyhetsvärde överhuvudtaget i det. Och precis som de säger så är det just den här korta tidsaspekten mellan att han, för det är ju så här, mejlväxlingen börjar den 5 februari mellan Oksanen och UD, men den 13 februari så bekräftar han att han ska göra den här intervjun då, och den 14 februari så begär Nyheter Idag Pelle Zackrisson, tror han heter, ut mejlkorrespondensen, och det är då det här de här misstankarna väcks.
Han menar ju att det är en slump.
Ja, och vi ska komma till det. För det är det här som är så jävla intressant. För när det här briserar i fredags så går det ju ganska fort. DN publicerar den här artikeln. Bali går ganska fort ut och tar bort tweeten och ber om ursäkt. Och det är ju alldeles uppenbart att han har fått en ordentlig jävla tillsägelse av Moderaternas ledning. Och det säger ju de också. De går ju ut och kommenterar på, vad heter han? Tobias Billström heter han, va?
Ja, just det.
Ja, han går ju ut och säger att han ser ytterst allvarligt på det som har hänt. Och det är ju inte bara för att DN har skrivit en artikel. Det är ju såklart för att Moderaterna, ett klassiskt liksom försvars- och utrikes liksom, parti som kan mycket om de här frågorna, ser ju också att det är någonting som är väldigt konstigt det där. De har ju sina egna analytiker. De sitter ju inte bara och litar på DN blint rakt upp och ner. De fattar ju att, vänta nu, vad fan är det här? Varför har du fått tag i de här mejlen? Varför kommer, liksom, hur kommer det här? Och det Bali först gör, det är ju att han påstår ju i media att han inte vet vad han har fått de här mejlen. Han säger att han har plockat upp någon från sociala medier någonstans. Chang Frick från Nyhet Idag i sin tur påstår att han har postat de här någonstans, och så kanske någon har plockat upp dem. Men då kollar ju Nyheter, eller DN upp det här, och det visar sig att han har inte, vad de kan hitta, har inte han postat de här mejlen någonstans. Utan det står ju klart och tydligt att mejlen har gått via Nyheter Idag till Hanif Bali.
Mm. Alltså det Pelle Zackrisson säger i den första reportaget eller artikeln, det är att han har gett dem till Chang Frick, och sen har han då, som du säger, han påstår ju att han har lagt ut dem i sociala medier själv, och Hanif Bali säger att han har hittat dem i sociala medier, men sen några dagar senare i lördags, alltså dagen efter artikeln släpptes, då menar ju Bali att han har fått mejlen av Frick.
Mm. Han backar ju helt på sitt uttalande och säger att han har fått dem därifrån.
Men gick vi igenom vad de här säkerhetspolitiska experterna lyfte fram för, eller var det tjänstemän på UD som lyfte fram de alternativa förklaringarna till hur det här kan ha kommit fram?
Det man säger, det är tre förklaringar. Man utesluter slumpen, man utesluter läcka på UD. Och jag kan förklara varför man utesluter en läcka på UD. Och det är just det jag inledningsvis sa. Det här är en icke-nyhet.
Ja, det har ju absolut inget nyhetsvärde.
Nej, det finns ju liksom ingen som jobbar på UD kommer ju bara få för sig att men det här ska jag läcka, för det här blir en bra story. För det är just det. Det finns ingen story i det här om man inte ser utifrån ett ryskt perspektiv, där man vill smutskasta en väldigt välansedd säkerhetspolitisk skribent. Och framförallt en som är väldigt kritisk till Ryssland och annekteringen av Krim. Så det är därför den här tredje teorin, som faktiskt inte bara är signalspaning, utan det är att det skulle kanske vara liksom någon slags hack av Oksanens mejl eller någonting där kring som man då diskuterar. Men alla har ju fokuserat på signalspaning. Och det är inte så konstigt att de gör det, för de vill ju ta ytterligheten, det värsta, för att göra storyn otrolig.
Men alltså i det här läget, är det inte den här ukrainska människorättsaktivisten som var med kring alltså annekteringen av Krim, är det inte hon som är intressant? Eller är det Oksanen som är intressant här?
Nej, hon är ju relevant. Alltså, det är ju Oksanen som är intressant. Alltså, det är det som är narrativet. Att Oksanen och staten sitter i knät på varandra. Att Oksanen själv är liksom centerpartist, det spelar inte så roligt. Utan man vill ju påskina, det är ju det också Bali faller in i. Att han vill ju påskina att det här är någonting som är, liksom, det är en statlig nyhet. Och att han inte har varit opartisk i, bara för att UD har förmedlat kontakten till den här kvinnan.
Ja.
Och det är ju helt irrelevant. Den här kvinnan, när hon ser annekteringen av Krim, hade hon ingenting med svenska staten att göra. Att de förmedlar kontakten, det besudlar ju inte henne på något sätt. Det besudlar ju inte heller också. Alltså det här är en sån irrelevant sak att ta upp. Om man inte går efter liksom narrativet att smutskasta Oksanen för att då liksom skulle vara i kahoots med staten.
Vi pratade ju om en liknande situation för ett par veckor sedan när vi pratade om Samhällsnytt, som jag hade plockat ut mejl mellan tjänstemännen på Kulturdepartementet och mina denner från hashtag jag är här. Det var ju samma sak där. Det var några människor på Kulturdepartementet som hade svarat på frågor om hur man söker vissa bidrag. På samma sätt så försökte man spela på narrativet att staten och jag är här sitter i knät på varandra. Fast det är ju egentligen en icke-nyhet. Och det kan ju också få en att börja fundera på hur fick Samhällsnytt för sig att man skulle begära ut en mejlväxling mellan Nina Dennert och Kulturdepartementet. Det kan man ju bara spekulera i.
Mm.
Ja, men det är inte så jävla konstigt, för det tror jag att de har varit ganska transparenta med, att de har haft kontakt med, jag tror till och med att det är faktiskt, vad heter hon, Rebecca Uvell som gör det först. Hon tar ut de här mejlen och hon har på, du vet, och gör deras granskning av ekonomi. Jag tror att det är där det kommer fram. För det är hon som gör den första granskningen av det där. Eller granskningen, nu ska vi ta i så vi skiter ner oss här, för det gör hon inte. En kvalificerad killgissning är vad hon gör efter en massa siffror hon inte riktigt förstår.
Ja, men, och man liksom knyter ihop en massa konspirationsteorier baserat på väldigt lösa boliner liksom.
Ja.
Men båda vinklarna anspelar i alla fall på samma narrativ, som sagt.
Ja.
Men det är frågan, alltså det man kan ju fråga sig också lika gärna att varför skulle Ryssland använda sig av sitt liksom spionageprogram för att liksom ta fram så triviala saker som den här mejlväxlingen mellan Patrik Oksanen och UD?
Det är en fullkomligt legitim fråga, men jag tror också så här att det beror ju på, alltså det är om man förutsätter att det är ett stort liksom spionprogram. Det behöver ju inte vara så jävla komplicerat. Jag skriver i krönikan, jag har ju skrivit om det här, och då skriver jag i slutet så här.
Ni kan hitta den här krönikan på Dalarnas tidning, va?
Ja. Jag skriver så här: mellan alternativen rysk signalspaning mot UD och slumpen så finns det många scenarion som förklarar denna märkliga historia. Men en sak förenar dem: den ryska regimens intresse. Och det menar jag att liksom, det behöver inte liksom, vi behöver inte prata om ett scenario som är antingen att UD är hackat och liksom, eller att det står ryska spioner på UD, eller att det bara är en slump i andra änden. Utan det finns såklart grejer däremellan som kan vara intressanta. Och det är inte nödvändigtvis att man ska ju tänka sig att när man, om vi säger att det här har skett då, att någon har tipsat nyheter idag, då kan ju det ha skett, alltså man kanske inte hade tänkt sig att det skulle gå till på det här sättet, men det förstör ju inte för Ryssland. Det är ju inte så att Ryssland står och faller med, om vi säger att det fanns ett spionprogram mot Sverige, så det kommer inte försvinna bara för att det här gick lite fel. Det är inte så jävla relevant så, utan de kommer ju fortfarande kunna plantera nyheter och narrativ som man vill ha. Det försvinner inte med det här, liksom, de här frågetecknen. Så att jag tror inte att man ska liksom se det som att det här är, nu kommer liksom Sverige bygga någon slags internetmur, och så kommer liksom Ryssland aldrig någonsin kunna komma in inför svenska gränser. Så funkar det inte.
Det är ju riktigt. Alltså, Ryssland känner väl förstås att de, utifall de skulle ligga bakom detta på något sätt, så känner de väl att de tar en egentligen ganska liten risk jämfört med att på utländskt territorium mörda före detta spioner liksom.
Det jag håller med. Det är liksom folk, alltså jag tror inte man har bränt någonting i och med att, även om det skulle visa sig liksom, om det visar sig bli klarlagt att det är de, man har inte bränt någonting för det. Det enda man har bekräftat för vissa att det pågår viss påverkan. Det visste vi ju. Det är ju liksom de flesta experterna redan rörande överens om. Så det är ju inte, det är bara, ja, bekräfta det vi redan visste. Men jag tycker det intressanta i den här storyn är vad som händer efter att Bali går ut och gör sin pudel. Och det är ju att Nyheter Idag kör på. Och den första linjen man intar, det är ju just den här om att mejlväxlingen faktiskt påbörjades redan den 5 februari. Och därför man vill påskina att DN bara skriver om att, jo, men man tog ut de här dagen efter. Och så vill man liksom bygga på att, jo, men här emellan hade du kunnat läckt information. Och då finns det ju två saker som jag menar talar mot det. Den ena är ju såklart att Oksanen själv säger att det är ingen annan på redaktionen som visste om det, inte ens min chef. Den andra är ju att den här mejlväxlingen blir ju inte relevant förrän Oksanen liksom bekräftar att han ska ha det här mötet. Innan dess är det bara ett erbjudande, innan dess är det bara ett löst snack. Och det förklarar fortfarande inte hur så tajt i tid från att han skickar sista mejlet till att de begär ut det, hur det kan gå så fort däremellan.
Ja, men okej. Okay. Men är den här helt osannolik, den att om Nyheter Idag har något mot Oksanen, att det är en slump att de begär ut det?
Nej, möjligheten finns ju. Jag tror bara inte på slumpen i det här fallet. Jag tror inte på det ut efter deras beteende. Alltså det är en ryggmärgskänsla som jag har, som liksom jag har dragit på mig, men det är bara det jag kan hänvisa till. Det är klart att det kan vara slumpen till syvende och sist. Men jag tror inte det. Det här sker sällan med slumpen. På ett eller annat sätt har de fått tag i den här informationen. Men som sagt då också, det betyder ju inte att Nyheter Idag eller någon på Nyheter Idag är en rysk spion. Allt kan handla om ett tips till redaktionen. Så enkelt kan det vara. Mm.
Jag har egentligen liksom motsatt ryggmärgsreflex. Alltså när jag läste det här från början så kände jag att det var väldigt olikt DN att baserat på indicier endast börja spekulera i att det kunde handla om rysk infiltration eller något sånt där. Men det är faktiskt så att när man tänker på det och reder ut de alternativa vägarna eller sätten på vilka det här kan ha gått till, då framstår det ändå som att det är en ganska rimlig förklaring att det handlar om någonting åt det hållet. Liksom. Men man måste ju vara väldigt försiktig såklart när man pratar om det, för risken är ju att man hamnar i foliehattsfacket.
Absolut, absolut. Och det är just därför jag skriver det här i slutet, att det finns ganska många alternativ däremellan. Jag tror bara inte på slumpen i det här fallet. Men den andra förklaringen som Nyheter Idag ger, eller som man vill ju föra in då för att misskreditera DN, och den tycker jag är den mest intressanta, det är att man ringer DN-journalisten, det är Chang Frick som ringer DN-journalisten, och börjar ifrågasätta om ett fjärde scenario. Han menar på att om inte slumpen, det handlar om slumpen eller läcka på UD eller signalspaning, kan det inte vara så att den här Pelle Zachrisson som faktiskt jobbade på hela Hälsingland, där Patrik Oksanen är liksom, där han jobbar själv, att han jobbade under 2 dagar under tiden för den här mejlväxlingen, så att ni fattar att han jobbade fram till den 7 februari på hela Hälsingland. Och då menar då Chang då att ja, men borde man inte ha kollat upp då om det var så att han fick informationen från redaktionen, att Patrik har råkat stått och sagt det där. Och då och det är ju liksom skitintressant, och det är en journalisten säger att nej, så är inte fallet. Och förmodligen baserar han det på att han har pratat med Patrik Oksanen som säger att det här visste inte ens min chef om. Men det andra som är intressant i det, det är just det att i slutet på artikeln så skriver Chang, ja, Pelle nekar till att han har fått den här informationen via redaktionen. Så varför ringer du och frågar DN om detta? Du hade ju först och främst bara kunnat gå till din kollega.
Jag vet inte.
Och bara, hej, fick du informationen därifrån? Nej, okej, då vet jag det. Så var det slut.
Men förlåt, är det inte en jättemärklig artikel? Jag har den framför mig nu.
Ja.
Och som du säger, han liksom målar upp någon bild av att ha DN tänkt på det här.
Ja.
Varför då avsluta med ett konstaterande att Pelle Zachrisson är mycket tydlig med att han på eget initiativ begärt ut mejlen från UD. Han vidhåller även att han inte fått något tips om UD-mejl. Så här, om man driver och försöker bygga upp den här linjen om att det skulle kunna vara så här, varför? Det är ju att göra en artikel om ingenting.
Ja.
Han är så lurig, Chang Frick. Alltså, det känns som att hans enda mål är liksom bara att förvirra oss så mycket som möjligt.
Ja, nej, men det är ju precis det han gör. Han försöker ju smutskasta DN. Och det är ju också rubriksättning alltihopa. Han tar ju ut de sämsta citaten där. Och så, men han gör ju enbart för att förvilla läsaren om att jo, men det finns nog ett annat alternativ. Och sen bara förutsätta att läsaren inte kopplar ihop vad som faktiskt står där i slutet. Att han nekar till det här fullkomligt.
Ja.
Det finns ju massor. Han skulle ju, till exempel skulle det vara Pelle som skulle kunna gjort någonting under sin sista tid där. Alltså det är absolut, jag påstår inte det. Jag ska verkligen lägga, för jag ska inte förtala Pelle här om han inte har gjort något. Men det är fortfarande i det ryska intresset, så att säga. Att smutskasta Sveriges kanske mest framstående säkerhetspolitiska talesperson i media.
Mm. Jo, självklart. Och, jag fortsätter.
Ja, vad sa du? Nej, vad sa du?
Nej, men jag tänker på, alltså, det förhållandet till Hanif Bali tycker jag också är väldigt intressant. Alltså, ibland så glömmer man bort, nu har Hanif Bali tvingats avgå ifrån Moderaternas partistyrelse, men man har ju nästan glömt bort vilken position Hanif Bali har haft inom Moderaterna, och att han med tanke på deras hållning i förhållande till fake news och säkerhetspolitiska så här, informationsfrågor, särskilt i förhållande till Ryssland, så är det ju helt sjukt att han har fått sitta så länge egentligen, med tanke på hur mycket han har flörtat med typ alt-right-rörelsen och sådana saker, och nu har han begått ett jätteövertramp.
Ja, jag kan gå på den sista punkten också. Det sista är ju att Chang...
Vänta, innan du gör det, kan inte jag bara få kommentera... Ja. Rubriken på Chang Fricks artikel,
ja,
som är så här granskning i Sverige varning på.
Ja.
Som du sa, det vet jag inte. Det har jag ingen aning om. DN-journalisten svarar om påstådd signalspaning mot UD.
Ja, det han svarar ju på, det är uppdelat.
Nej, jag menar, det är granskning i Sverige varning liksom.
Nej, jag vet, artikeln är, alltså det är ju, jag skulle säga det, att det där är en av de artiklarna som bevisar vilken typ av propagandamaskin Nyheter Idag just kan vara. När det faktiskt slutar handla om journalistik och man själv bara ges på media för att misskreditera dem. Inte för att det faktiskt man har en god anledning till att ringa och ställa de här frågorna, utan bara för att misskreditera dem kring den granskning som man själv har blivit utsatt för.
Mm.
Eller de frågorna man har liksom, som ställt kring ens verksamhet. Men hur som helst, den sista grejen Chang kör då, det är ju att han på Messatid då bygger upp en bild av att han skulle sitta och prata i telefon med Putin. Och det är också såklart bara att förlöjliga hela liksom tanken. Det är ju ingen som påstår att Chang sitter och pratar i telefon med Putin ens i närheten. Det man ställer är på rimliga frågor, och det är just det: hur fan kom det för sig att ni begärde ut mejlen just av UD, just om Patrik Oksanen, just då? Och det är en rimlig fråga, för det är ganska många, ja, det är ganska många stjärnor som ska stå i linjer för att det här ska hända. Får uttrycka med.
Ja, för att det ska hända av en ren slump, ja.
Ja,
det kan man ju som sagt i stort sett utesluta.
Men okej, okay, så att om man kontentan av det här är att, alltså, det hade varit en sak. Alltså det är just omständigheterna och det faktum att de fortfarande hävdar sin oskuld i det, att det är inget konstigt med det. Är det det?
Kontentan är så här: Hanif Bali var en nyttig idiot som klev in rakt in i ett ryskt narrativ som någon skrev det, som han borde ha sett på flera mils avstånd. Och varför sitter han och liksom, det är djupt ironiskt att han sitter och insinuerar att en journalist sitter i statens knä när han sitter och blir skedmatad av en journalist. Det är ju djupt ironiskt, men du vet, då är det ju alternativ media, så då är det okej.
Mm.
Och det andra är att det att Nyheter Idag och deras artiklar, de förklarar ingenting av de liksom viktiga frågorna. Det är varför överhuvudtaget fanns det ett nyhetsvärde, varför skulle någon vilja tipsa om det här, och varför just då, just Patrik Oksanen och just UD. De frågorna är fortfarande kvar. Jag tror att DN fortsätter jobba med det här, det är jag helt övertygad om.
Ja, det återstår att se vad som händer med det här. Och jag kan tänka mig att det dyker upp mer såna här saker, eller kanske inte specifikt såna här saker, men som Kristoffer vittnade om förra veckan också, när han satt och tramsade med Samhällsnytt. Det kommer vara mycket sån här skit inför valet.
Mm.
Med misskrediterande artiklar.
Jag måste ändå säga att det är en utveckling av alternativ media när de faktiskt börjar begära ut offentliga handlingar istället för bara sitta och rewrite Aftonbladet. Det måste du göra.
Ja,
det håller jag faktiskt med om. Men nu gäller det bara att de börjar lära sig att dra rimliga slutsatser.
Sen har vi ju plötsligt ett nytt Aftonbladet.
Ja, precis. Vi får försöka se det så. Det är någon slags progression de ägnar sig åt i alla fall. Inte rasist, men podcaster är slut för den här veckan. Henrik Johansson var tvungen att rusa, så att vi får chansen att säga de här avrundande orden för oss själva i vanlig ordning.
Mm. Det har varit uttömmande om de två största händelserna i helgen.
Ja,
kanske.
Det är ju skönt när vi... får ägna oss åt lite så här aktualiteter istället för att sväva iväg en massa ideologiska spörsmål och sånt där.
Det är ju förvisso en fördel med att spela in en gång i veckan. Att man har chansen att vara dagsaktuell. Alltså, ja. oftast har det ju varit så att när vi har haft de här långa uppehållen och sen man börjar jobba på någonting och sen så blir vi tvungna att ställa in inspelningen och sen så går det en vecka.
Mm.
Och då blir allting inaktuellt om man har tagit något dagsaktuellt. Och så känner man bara, nej. Men
angående just det här med relanseringen av podcasten att komma ut varje vecka, så fick vi ett väldigt gulligt mejl från en av våra trogna lyssnare.
Yeah.
Hon tyckte att vi inte skulle ha något straff om vi är försenade, för att vi är ju inga husalfer i Harry Potter-världen. Att det räcker med att vi gör vårt bästa. Jag tyckte det var väldigt fint.
Fint faktiskt.
Ja, så jag skulle vilja tacka för det. Och sen vill jag också passa på att rikta en känga till alla de av våra lyssnare som direkt hakar på den här mobbingmentaliteten och ville att vi skulle göra en massa förnedrande saker så fort vi öppnade för det. ni har mycket att lära utav andra lyssnare.
Ja.
Det var någon annan som påstod att det självklara straffet är att vi måste rösta på SD i valet.
Vem gjorde det?
Ja, ska vi nämna hans namn?
Nej, egentligen skulle det vara offentlig prygling på en sån person.
Ja.
Nej, men vadå? Alltså, för vadå? För att vi missar ett avsnitt i tid. Då ska vi rösta på SD.
Det är hårt. Alltså. Jag vet inte om jag vill leka så med den svenska...
Valsedel.
Ja, med liksom den parlamentariska ordningen. Så jag vill hålla den utanför.
Nej, men alltså, jag vill ge mig rätt summa, så ska vi se till att det där kan ske också.
Det är ju ingen som kan kontrollera det.
Nej, men jag är en man med mina ord.
Ja.
5 000.
Det är roligt att du liksom pratar om dig själv som en väldigt principfast person.
4.
I samma andetag som du pratar om att du är redo att sälja din röst i riksdagsval.
Ja, men alltså det finns väl inget mer frihetligt än att sälja sin egen röst.
Mm.
Det måste vara min rättighet som demokratisk medborgare att sälja min röst.
Det kan man tycka.
Ja, vi kan ha en diskussion om det en annan gång. Det tycker jag ju inte, förvisso. För sig. Det är lite som att sälja en del av sitt liv. Det är lite som att sälja sig och bli slav.
Jo, lite så.
Och då hamnar vi i den diskussionen. Och det behöver vi inte göra.
Nej, det tycker jag faktiskt inte.
Vi går vidare och konstaterar att det här avsnittet är slut för den här veckan.
Just det.
Och vi kan även konstatera att det jag tar med mig från det här avsnittet, det är den här lilla godingen.
Så har jag övergått till att mer leva som en munk på kvällar och helger och sträckkollat på Netflix istället.
Gud vad sorgligt det låter. Vad tror du han kollar på Netflix?
Det var ju där jag skulle säga något fyndigt.
House of Cards kanske. Det var det mest fyndiga jag kunde komma på i alla fall som finns på Netflix.
Det var inte jättefyndigt.
Jag anspelar på politik på något sätt. Jag har ju dålig koll på Netflix-utbudet.
Varför det?
På Netflix.
Nej, men det finns några guldkorn på Netflix också faktiskt. Mm. Det måste jag säga.
Ja, du och Kent Ekeroth kan ha en diskussion om det vid tillfälle.
Ja, mycket gärna. Alltså det kanske är så att Kent numera är villig att ställa upp i den här podcasten. Prata med oss.
Det skulle förvåna mig storligen, men det ska ju inte höra av sig.
Jag utlovar, ännu bättre hade varit om Kent dök upp till den här podden, men att vi satt och pratade om Netflix-serier.
Det skulle vara otroligt märkligt avsnitt. Men det skulle faktiskt kunna göra som någon slags installation. Jag tror det hade varit revolutionerande i podd-Sverige på något sätt.
En mer, antingen att man bygger upp det som världens liksom århundrades, eller århundrades, men som ett så här, ganska spännande politiskt möte. Jag menar, hur länge har vi inte pratat om Kent Ekeroth? Mm. Och sen så dyker han upp, så har man målat upp den här bilden och sen så blir det liksom bara Netflix-snack. Mm. lite som en sån här, finns det sån här efter tv-seriesnack, har du sett såna?
Det är typ min dröm att ha en podd som handlar om det istället. Ja, det var jättekul.
Är det någon som lyssnar på dem?
Jag vet inte. Inte jag.
Jag kan inte åminna mig om jag har tittat på den typen av...
Det har faktiskt hänt att jag har liksom sökt upp enskilda avsnitt eftersom... Alltså, typ om man har kollat på någon serie som är, där det händer något väldigt spektakulärt, har man ju ofta någon slags behov av att reflektera över det och ventilera med någon. Har man då ingen att prata med om det i sin omedelbara närhet, så har det hänt att jag har sökt upp poddar som har liksom snackat ner events i typ Game of Thrones eller Westworld eller något sånt där.
Ungefär det problemet du hade när du tittade på House of Cards för alla andra, som du hävdade.
Ja, precis. Jag var ju väldigt ensam med det i början. Jag var verkligen avantgarde vad det gäller att kolla på House of Cards. Jag såg första säsongen i ett bräde de två första kvällarna efter att det hade kommit ut. Jag vill minnas att det här var mitt under en av mina tentaperioder också, så att det var ett resultat av så här sjuklig prokrastinering, lika mycket som det var att jag tyckte om House of Cards.
Okej. Okay. Och med de orden så här. Ja. På återhörande. Tack för att du
lyssnade. Mejla oss gärna på podd@interrasistmen.se så kommer vi höras igen nästa vecka.
Yes. Shout out.